Känslorna går heta på flera universitetscampus i USA på ett sätt som vi inte har sett på länge. Studenter har ställt sig på barrikaderna och orsaken är Israels krigsföring i Gaza. Många studenter protesterar mot USAs starka stöd för Israel i det här kriget. Och frågan har blivit politiskt väldigt laddad i USA. Någonting om de här protesternas intensitet säger det att hundratals pro-palestinska demonstranter tidigare i veckan greps av polisen vid Columbia University i New York. Men vad är det egentligen som de här demonstranterna kräver? Och hur rädd borde president Joe Biden känna sig över den här utvecklingen med tanke på presidentvalet i höst? Det reder vi ut i nyhetspodden idag. Jag heter Ville Hoppa och med mig från New York har jag Svenska Yles USA-korrespondent Daniel Olin. Hej och kul att ha dig med.
Hej.
Daniel, du är alltså på plats i New York. Du besökte Columbia University nyligen. Alltså det här universitetet som har blivit ett slags centrum på något sätt för de här protesterna. Ge mig en bild av vad du såg och vad du upplevde.
Jag såg väldigt många avspärrningar. Hela campuset var avspärrat. Väldigt många poliser och vakter. Och oerhört många journalister på plats. Det var 50-60 kameror som stod uppradade bredvid varandra. Jag besökte Columbia, det här framstående universitetet, ett knappt dygn efter att polisen då stormade universitetet och tömde tältlägret och upplöste den här ockupationen av en anrik byggnad där. Så det var en väldigt spänd och speciell stämning då jag besökte det här universitetet.
Du talar också med studenter där i New York vid Columbia universitetet. Vad fick du höra? Vad sa de?
Det var många studenter som inte ville tala med journalister. De verkade till och med lite chockade över den dramatiska händelsen då när polisen då alltså kallades in på platsen och upplöste de här protesterna. Men det fanns också studenter som gick omkring med palestinasjalar som var väldigt arga på universitetsledningen att man hade kallat in polisen. Det fanns också studenter som säger att det var ett bra beslut att de inte kände sig trygga längre på campusområdet och att de inte gillade de här protesterna som ändå till en stor del har varit fredliga, men sedan gick det lite över styr när en mindre grupp aktivister då tog sig in i den här byggnaden genom att krossa dörrar och glas och ockupera den här byggnaden. Och då ansåg universitetsledningen att det här är inte längre en fredlig protest och därför kallade man in polisen. Och nu kommer kravallpolisen att patrullera på det här campuset fram till att vårterminen tar slut om några veckor. Och det här var också något som väckte starka reaktioner och känslor bland studenterna. Vissa tycker att det är en bra sak, andra sa att polisen hör inte hemma på ett universitetscampus. Men det var nog olika åsikter man fick höra. De som försvarade polisens agerande, universitetsledningens agerande och de som ogillade och var skarpt kritiska.
I USA så är ju yttrandefriheten och demonstrationsfriheten heliga principer, kunde man säga. Men det känns lite som att de här principerna nu har satts på prov i samband med de här protesterna. Så hur kontroversiellt är det att polisen nu också har involverats för att skingra de här protesterna och ta itu med situationen?
Det är nog kontroversiellt och det här är någonting som nu har diskuterats väldigt mycket här i USA, framförallt i New York. Var det här ett rätt beslut av universitetsledningen att kalla in polisen? Universitetsledningen säger att den lilla grupp som då tog sig in i den här byggnaden och ockuperade den i huvudsak bestod av personer som inte studerade vid universitetet och det var också orsaken till att man tog det här beslutet. Nu utreder polisen det här och det finns ännu inga bevis på att det faktiskt var utomstående och det går väldigt mycket rykten i det här campuset. Var det utomstående eller var det studenter? Jag talar med folk som säger att det var utomstående. Jag talar också med folk som säger att nej, det var våra vänner som hade en fredlig protest. Jo, det kanske gick lite över styr, men det var ändå en fredlig protest. Så det här är någonting som en svår balansgång. Var går gränsen för yttrandefriheten? Var går gränsen för att få protestera och det här väcker nu starka känslor där.
Kan du nu lite beskriva den här sammansättningen av människor som deltar i de här protesterna? Alltså, dels talas det om att det är personer också som inte är studenter. Sen har vi då pro-palestinska studenter som protesterar mot USAs stöd för Israel i Gazakriget. Men sen finns det också pro-israeliska motdemonstranter. Är det ungefär så här det ser ut eller är bilden mer komplicerad?
Nå, ganska långt ser det ut så här. Sen finns det också en stor grupp som inte demonstrerar, inte protesterar och kanske inte heller bryr sig så mycket. Och den gruppen såg man också där. Man måste komma ihåg att alla är ju inte engagerade i det här. Men det är nog så att den här gruppen som är pro-Palestina, som vill få ett slut på kriget, som vill att Columbia University ska avsluta allt samarbete med israeliska universitet och ska kapa alla ekonomiska band med Israel. Den här gruppen är rätt stor och har vuxit hela tiden. Och så finns det också sådana som försvarar Israel. Det studerar en hel del judar på det här universitetet. Jag talade med några av dem och de sa att de inte gillade det här, även om det var till en början en fredlig protest, men de tyckte inte om det här. Och det såg man också när man gick runt det här stora campuset, avspärrade campuset ska jag säga, att det var de som gick omkring en palestinasjal och såg att någon som kom emot och sa någonting till den här personen, någonting, skrek någonting. Så det var en spänning nog på det här universitetet som är ett väldigt framstående universitet, så vi får se hur det här kommer att utvecklas nu i fortsättningen.
Du nämnde judiska studerande, det är många i en stad som New York, och det får mig att tänka på att det också har rapporterats om antisemitism. Jag har sett videoklipp där pro-palestinska demonstranter har kommit med grova antisemitistiska utspel mot judiska studerande till exempel. I vilken grad skulle du säga att den här typen av övertramp har skett de senaste dagarna och veckorna?
Det har nog skett en del övertramp också, vilket det ofta sker när det blir stora demonstrationer och det är väldigt många människor på plats. Det var en judisk studerande som sa att han inte gillade det att man hängde upp en banderoll där det stod intifada, och han kände sig otrygg på campuset, sa han. Det sker nog här i USA just nu en stor ökning av antisemitiska, men också islamofoba hot och trakasserier. Så det här är något som man måste helt enkelt ta på allvar.
Och det är inte bara där i New York och vid Columbia universitetet som de här protesterna pågår, utan det händer också saker vid andra universitet i USA. Hur utbredda är de här protesterna? Hur ser det ut på andra universitetscampus i USA?
De börjar ju protesterna här i New York på Columbia och spred sig sedan runt om i landet till ungefär 20, mer än 20 universitet för tillfället. Och det har skett våldsamma sammandrabbningar på några, som till exempel UCLA i Los Angeles, också i Madison i Wisconsin så var det våldsamma sammandrabbningar. Där hade egentligen i Los Angeles varit lite andra tongångar. Där ansåg många att man borde ha kallat in polisen tidigare för att hindra att de här två grupperna skulle drabba samman. Sen har det också, finns det helt fredliga protester i Washington DC, så är det mer en folkfest. Där sitter man på gatan och sjunger och det är inte alls någon form av våldsamheter eller oroligheter där. Men de här protesterna har spridit sig, och här i New York har man också sett olika solidaritetsyttringar till de här personerna. Nästan 300 som greps i samband med att polisen då tömde tältlägret vid Columbia.
Det som jag tycker är väldigt intressant här är bland annat det att de här protesterna äger rum i första hand just vid universiteten och kanske just vid vissa toppuniversitet, alltså Columbia har vi nämnt, Yale, Harvard och så vidare. Och det här får mig att minnas de här utbredda protesterna mot rasism och polisvåld i USA för några år sedan. De svepte över hela USA, de pågick på gator, i innerstäderna i många amerikanska städer. Inte bara vid universiteten, men nu verkar det framförallt vara så att det här har rört om känslor just vid universiteten. Varför det?
Det finns nog en ny ung generation som reagerar väldigt starkt på det som sker i Gaza och i Mellanöstern. Och den här gruppen av människor, de här unga människorna, de vill visa vad de anser om saker. De vågar gå ut, de vågar protestera och man har dragit ganska mycket paralleller med 1968 då det var en protestvåg i USA. Då protesterade man mot Vietnamkriget. Sedan kanske vi också måste påpeka att även om det sker protester på många universitet och de får väldigt mycket synlighet, så finns det också många universitet och många studenter som inte tar del av det här. Och det är alltid att komma ihåg att det här är ett väldigt stort land och även om det är mycket protester så berör det förstås inte alla. De är inte så utbredda som man kanske kan tro.
USA har förstås alltid haft en nära relation just till Israel av historiska orsaker. Och länge var det nästan så att man som amerikansk politiker per definition bör stödja Israel i alla situationer, oavsett partitillhörighet, för att vara trovärdig. Men kriget i Gaza verkar lite ha rört om också i politiken i USA. Hur skulle du säga att politikerna förhåller sig till den här utvecklingen, till kriget i Gaza, till protesterna? Hur låter det från de två stora partierna?
Det här är nog en fråga som väcker starka känslor bland studenterna, men också till exempel i kongressen, där det finns allt fler demokrater, progressiva sådana, som tycker att USA borde sluta stödja Israel den grad man har gjort hittills och kräver en vapenvila. Medan på republikanska sidan så finns det ett väldigt stort stöd för USAs Israelpolitik. Så det här väcker nog starka känslor där också i kongressen. Det såg man senast här för någon vecka sedan när kongressen röstade om ett nytt militärt stödpaket till Israel. Då var det många demokrater som sa att nej, vi ska inte ge mer pengar till Israel, medan stödet var stort bland republikanerna. Men i det stora hela så bör man ändå säga att USA stöder fortfarande Israel lika mycket som tidigare, även om det här är något som man diskuterar i högre grad än tidigare.
Det får mig att tänka på president Joe Biden, som förstås är väldigt utsatt nu för kritik från många pro-palestinska demonstranter. Hur har Joe Biden kommenterat den här utvecklingen och de här protesterna?
Biden har nog hållit en väldigt låg profil. Det gjorde han i och för sig också 1968 när han var juridikstuderande och det var stora protester i USA. Då tog han inte ställning. Han har inte heller nu tagit ställning till det här, vilket han har fått en hel del kritik för. Borde en president ta ställning? Hur ska han göra det? Det är en svår balansgång för Joe Biden. För tar han ställning för pro-palestinska så kan han förlora röster. Gör han det andra vägen så förlorar han också röster. Så han försöker hålla sig i mitten. Sen kan man också fråga sig, bör en president ta ställning till det här? Bör han säga någonting? Egentligen inte, men han förväntas göra det. Men han och Vita huset har varit väldigt försiktiga i den här frågan.
Kan du lite nu utveckla hur svår den här balansgången som du nämnde är för president Joe Biden? Som vi vet så är det presidentval om ett halvår i USA, och med tanke på att de här unga och pro-palestinska universitetsstudenterna verkar vara en ganska synlig och stark röst ändå i det här politiska klimatet just nu i USA, så kan Biden liksom inte blunda för dem. Men samtidigt är Biden då faktiskt då bunden av USAs starka band till Israel. Så hur klarar Biden av att gå den här balansgången?
Det här är nog en väldigt svår sits för Biden. Det är lite så att hur han än vänder sig här så kommer han att förlora, så känns det åtminstone. Han förlorar en hel del stöd inom sitt eget parti, de som tycker att han borde sätta ner foten. Men sen finns det också inom hans eget parti många som tycker att han inte ska ta allt för stark ställning mot Israel. Det som många anser är att han måste få till stånd en vapenvila. Han måste lyckas göra det. Och det kan mycket väl hända att det blir en vapenvila i sommar. Det får man åtminstone hoppas. Och då kan det vara att det här hela ebbar ut och kanske inte har så stor påverkan på valet som hålls om 6 månader. 6 månader är en lång tid i amerikansk politik. Men det här är svårt för Biden, och det är klart att republikanerna, i synnerhet då Donald Trump, utnyttjar det här och säger att på Vita huset, vi har en svag president där, det pågår oroligheter på universitetscampus runt om i landet, och det här är en följd av en svag president. Så man utnyttjar förstås det här, men han själv då inte vill uttala sig.
Skulle du säga att Joe Biden har mer att förlora än Donald Trump, hans motståndare i presidentvalet, på att de här protesterna drar ut på tiden?
Det har nog garanterat, och det märker man redan nu. Nu har Donald Trump börjat använda de här protesterna i sin valkampanj. Och det som Donald Trump säger tilltalar ju då den republikanska pro-Israel-väljare. Så han har nog, det är nog Joe Biden som kan förlora på det här. Sen måste vi kanske också se på hur väljarna tänker. Och det finns vissa mätningar som menar att ungefär en tredjedel anser att USA stöder Israel för mycket. En tredjedel säger att det är tillräckligt och den nuvarande nivån, och en tredjedel säger att det är för lite. Så hur ska man balansera i det här för att inte förlora väljare? Sen är det också viktigt att komma ihåg att representantvalet i november kommer att avgöras i 5-6 så kallade vågmästardelstater. Och där är först frågan att hur tänker de unga i dessa delstater? Kommer de att rösta på någon annan fram om Biden? Eller förlorar han många röster på grund av det här? Det är inte helt sagt att han gör det. Och det är också det som Vita huset då utgår ifrån. Därför har de hållit en ganska låg profil i det hela.
Stort tack Daniel Olin, Svenska Yles USA-korrespondent med mig från New York. Det här var nyhetspodden idag. Producent är Johannes Taberman, tekniker är Max Kivivuori och jag heter Ville Hupa. Se till att följa oss också på arenan om du ännu saknar ett eget Yle-konto. Se till att fixa dig ett och favoritmarkera oss.